Nu kanske. Men ni hörde mitt skämt ändå, va? Eller ska jag säga det en gång till? Nej, det blir lite väl stelt att dra det en gång till. Ni som lyssnar i efterhand, ni missade ett bra skämt där. Men det är inget att göra åt. Det är för sent. Ja, det känns underbart att få samlas så här. Det här har vi längtat till sen mars. Att få träffas som församling i kyrkan och fira gudstjänst ihop. Vilken dag. Och jag vet inte hur du känner, men jag känner verkligen att det är en sån, på något sätt en ljusning att vi idag kan få träffas på det här sättet. Vi vet att vi fortfarande är i en pandemi och vi har respekt för den situationen och vi öppnar upp lite försiktigt och vi följer andens röst och lyssnar på Folkhälsomyndigheten också. Och vi gör så gott vi kan att vara ansvarsfulla, men vi känner att det här är ett steg mot någonting vi verkligen längtar efter. En ljusning att vi kan få samlas på det här sättet idag. Och någonstans i horisonten kan vi skönja att det kommer en tid efter corona. Amen. Halleluja. Det kommer en tid efter corona. Och jag tror att den tiden är en tid där Guds församling behövs mer än någonsin. Och jag tror att det är en tid där Guds församling, där det finns enorma möjligheter helt enkelt för församlingen och för Guds rike. Jag tänker så här att om det är något som coronasäsongen har lärt den moderna människan och den moderna svensken, så är det ett par saker. Och det är dels att det finns saker som vi inte kan kontrollera. I ett samhälle och en tid där vi är vana att ha kontroll över i stort sett allting i vår omgivning och kunna kontrollera hur vår vardag ska se ut, så finns det ändå saker och omständigheter som vi inte har kontroll över. Det finns någonting som är större än oss själva. Det tror jag är en insikt som har slagit svensken hårt. En annan sån tuff insikt är att vi inte är odödliga. Att ingen av oss lever för evigt. Att vi inte kan ta för givet att vi ska få leva tills vi är 90 år. Och att den sociala ekonomiska trygghet som vi tar för självklar inte kanske alltid är självklar heller. Och det här tror jag är ju omständigheter och insikter som det är ju ingen av oss som hade önskat att det skulle behöva vara på det sättet och drabba vårt land på det sättet. Men i det så tror jag att vi, ett samhälle tar form som tror jag är mer öppet för evangeliet än någonsin. Och där Guds församling behövs mer än någonsin. Och det innebär ju att den höst och den tid som ligger framför oss är ju enormt spännande och viktig. Amen. Det tycker jag är spännande. I veckan så pratade jag med en god vän som är... Han är församlingsledare i en annan församling och vi pratade en god stund i början av veckan och vi delade bland annat vad vi längtar efter att Gud ska göra i våra egna liv, men också vad Gud skulle få göra i de församlingar som vi är med och leder. Och min vän, han sa så här: något jag längtar efter hos oss i vår församling, det är att vi skulle på ett nytt sätt börja tro på det vi tror på. Att vi skulle börja tro på det vi tror på ett nytt sätt. Och det fastnade hos mig på något sätt. Jag tyckte det var så bra formulerat. Att tro på det vi tror på. För jag vet inte hur det är med dig, men när jag tänker efter vad jag tror på, så tror ju jag på enormt stora saker. Jag tror att universums skapare bor inom mig. Jag tror att han längtar efter att ha gemenskap med mig varje sekund, varje minut. Att hans dörr, hans famn alltid är öppen för mig. Jag tror att platsen i hans famn är den plats som tillfredsställer mig mer än någonting annat. Jag tror att Jesus är enda vägen till frälsning och evigt liv för varje människa. Att han är den enda som kan göra en människa sant, fri och hel. Jag tror att Jesus är den som alla människor innerst inne längtar efter. Jag tror att Jesus botar sjuka idag genom mina böner. Jag tror att Jesus talar till dig och mig idag och vill tala till andra människor genom mig och genom dig. Jag tror att det inte finns någonting som är omöjligt för Gud. Jag tror att han vill och kan svara på min bön och jag tror att han vill och kan gripa in i hopplösa situationer. är enormt stora saker. Fantastiska saker som jag tror på. Och jag tror verkligen på detta. Jag har en fast övertygelse om att detta är sant. Och ändå kan jag ibland märka i min vardag att det är som att jag inte riktigt ändå vågar tro det. Eller på något sätt som att jag tror, jag vet om det här uppe. Men när det kommer till kritan så är det inte alltid jag lever som om det verkligen vore sant. Jag vet inte om det är någon som kan känna igen sig i det. Men jag får väl bekänna att jag ibland kan känna så i hur jag prioriterar. I hur jag möter andra människor. Att tror jag verkligen att den här människan längtar efter Jesus. Behöver Jesus. Tror jag verkligen att ett under är möjligt i den här situationen. Och vad skulle hända om jag verkligen vågade tro på allt det som jag tror på? Jag tänkte att vi ska läsa ett stycke, eller två stycken idag från Jakobs brev. Jakobs brev är skrivet av Jesu bror Jakob, tror man. Och han var den första, han var ledare för, man kanske idag skulle säga föreståndare för den första församlingen i Jerusalem. Och Jakobs brev är sånt där brev som många har det som sitt favoritbrev, därför att det är väldigt rakt på sak. Det är väldigt tydligt. Det är liksom inga krusiduller. Och för vissa tror jag att det kan vara ett brev som skaver lite, för att det kanske är lite väl rakt på sak. Och lite väl rätt fram och kanske på gränsen till hårt. Men vi ska i vilket fall läsa från Jakobs brev kapitel 1, vers 22-25. Och där står det så här. Var ordets görare, inte bara dess hörare. Annars bedrar ni er själva. Om någon är ordets hörare, men inte dess görare, liknar han en man som ser sitt ansikte i en spegel. När han har sett sig själv och gått sin väg, glömmer han genast hur han såg ut. Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den, inte som en glömsk hörare utan som en verklig görare, han blir salig i det han gör. Är det någon som har varit med om att du har tittat dig själv i spegeln och sen glömt bort vad det var du såg? Jag vet inte om det, jag har nog inte varit med om det, men jag har varit med om, det var någon som hade det. Jag har varit med om att jag har tittat på klockan och sen frågar någon, vad var klockan? Och jag har ingen aning. Någon mer som har gjort den? Ja, det är några stycken. Och då inser jag ganska snabbt att det var ju, att just att titta på klockan var ju inte, det var ganska meningslöst att jag gjorde det när jag ändå inte tog in vad klockan var. Och på samma sätt att titta sig själv i spegeln men sen direkt glömma bort hur det var jag såg ut. Då saknar också den handlingen mening. Och på samma sätt säger Jakob. Att läsa Guds ord, att lyssna på en predikan, att vara på en gudstjänst och höra Guds ord men inte omsätta det i handling i mitt liv är lika meningsfullt som att titta mig i spegeln och glömma bort vad det var jag såg. Syftet med att titta i spegeln försvinner om vi inte kommer ihåg vad vi såg. Och på samma sätt försvinner syftet med hörandet om det inte också finns ett görande. Och Jakob fortsätter och gör det nästan ännu värre för oss i kapitel 2. Och från vers 14, ett lite längre stycke. Men så här skriver han. Mina bröder, vad hjälper det om någon säger sig ha tro men saknar gärningar? Den tron kan väl inte frälsa honom? Om en broder eller syster saknar kläder och mat för dagen och någon av er säger till dem, gå i frid, klä er varmt och ät er mätta, men inte ger dem vad kroppen behöver, vad hjälper det? Så är också tron i sig själv död när den är utan gärningar. Nu kanske någon säger, du har tro. Ja, men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar så ska jag visa dig min tro genom mina gärningar. Du tror att Gud är en, det gör du rätt i. Även de onda andarna tror det och bävar. Men vill du inte inse, tanklösa människa, att tron utan gärningar är död? Blev inte vår far Abraham erkänd som rättfärdig genom gärningar när han bar fram sin son Isak på altaret? Du ser att hans tro samverkade med hans gärningar och genom gärningarna blev tron fullbordad. Så uppfylldes skriften som säger: Abraham trodde Gud och det tillräknades honom som rättfärdighet och han kallades Guds vän. Ni ser alltså att människan erkänns som rättfärdig genom gärningar och inte bara genom tro. Här är tunga grejer. Ord och inga visor, och Jakob är ju liksom upprörd. Du tanklösa människa, skriver han. Och det är ju förståeligt om det här inte är allas favoritbibelord och kanske inte favoritpredikanternas eller predikanternas favoritbibelord heller. Och jag tror att vi kanske hellre läser och hellre predikar utifrån Efesierbrevet kapitel 2, vers 8-10. Där Paulus istället skriver: Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Av nåden är ni frälsta, inte genom gärningar. Hur ska vi få ihop det med Jakob som skriver: En tro utan gärningar är en död tro. En sådan tro kan väl inte frälsa någon. Om du brottas med det så är du varken den första eller den sista som gör det. Det berättas om Martin Luther, är ju protestantiska reformationens ledare på 1500-talet. Luther hade ett varmt hjärta för Paulus undervisning. Och han hade ju som ett av sina slagord sola gratia, endast nåd, eller nåd alena. Och det berättas om Martin Luther att han uttryckte sig tveksam till om Jakobs brev verkligen behövde vara med i Nya testamentet. För han tyckte att det var så svårt att få ihop med Paulus undervisning. Och det, jag skulle säga någonting om det här för att jag tror det är viktigt. Att de tycks ju verkligen säga emot varandra, Paulus och Jakob. Endast av nåd för att ingen ska berömma sig. Det beror inte på gärningar. En tro utan gärningar är en död tro. Och det är lätt att tänka att Paulus och Jakob borde ju ha varit varandras motståndare. De borde ju ha varit liksom i varsitt läger som strider mot varandra i den här frågan. Men när vi läser apostlagärningarna och vi läser i nyhetsmötet överhuvudtaget så hittar vi inga spår av någon sån konflikt mellan Paulus och Jakob. Paulus var ingen konflikträdd person. Han skriver ju väldigt hårt mot Petrus till exempel i en viss fråga. Hur han tycker att Petrus beter sig och sågar honom längs med fotknölarna. Så Paulus var ingen konflikträdd person. Men Paulus och Jakob verkar ha respekterat varandra. De verkar ha haft en god relation. De gånger de träffas så verkar de ha haft en konstruktiva samtal. Och kommit fram till gemensamma lösningar. Och jag tycker det är så intressant. Jag tycker det säger två viktiga saker egentligen. Det ena det säger oss är att man kan vara olika. Där man lägger en sån, den ena lägger som i relationen mellan nåd och gärningar lägger så olika betoningar. Och ändå verkar haft en fungerande relation. Men olika uppgifter, olika tjänster i olika delar av världen. Man kan vara olika och ändå fungera tillsammans. Och för det andra, att det verkar på något sätt som att de här två synsätten kan gå ihop. Och jag tror det. För jag tror verkligen att vi är frälsta av nåd. Jag tror att hans frälsning är ingenting vi kan eller behöver förtjäna. Utan vi är frälsta genom hans nåd. Genom det Jesus har gjort på korset. Jag tror verkligen det. Men jag tror också att tron på Jesus behöver få märkas. Den behöver få synas i våra liv. Den behöver få praktiska konsekvenser för hur vi lever. För de val och prioriteringar jag gör. Och hur jag lever ut mitt liv i min vardag. Och om det inte syns. Om det inte märks. Om det inte finns ett görande. Så kanske att det är ett tecken på att tron inte har gått så djupt som jag kanske önskar att den skulle ha gjort. Och att den behöver få gå djupare. Ungefär så tror jag. Och tanken med att läsa de här bibelorden och säga detta är inte att du ska känna dig nedtyngd. Det är inte att du ska känna dig fördömd. Men det jag skulle vilja säga är så här att tänk om det här är hösten Då du och jag på ett nytt sätt får börja tro på det vi tror på. Får börja göra plats för honom på ett nytt sätt. Tänk om det här är hösten där du tar ett nytt steg i din relation med Jesus. Där du börjar prioritera honom på ett nytt sätt. Att läsa hans ord, att spendera tid i hans närvaro. Tänk om det här skulle vara hösten där du tar mod till dig och bjuder med en vän till Alfa-kursen. Amen, säger Roland. Tänk om detta skulle vara hösten då du väljer att stå upp för det som är rätt när någon på din arbetsplats eller omkring dig behandlas orättvist. Eller om det här skulle vara hösten där du på ett nytt sätt börjar engagera dig för att hjälpa någon som är utsatt och har det svårt. Tänk om det här skulle vara hösten när du hör någon på ditt jobb eller din skola klaga på att den har ont och du svarar, vill du att jag ska be för dig? Tänk om det här skulle vara hösten där du på ett mer medvetet sätt börjar be om tillfällen att få vittna om Jesus. Och att det också skulle vara hösten där du också tar det tillfället när det kommer. Tänk om det här skulle vara hösten då du får se en vän lära känna Jesus. Du vet, det finns inget bättre. Jag tror vi alla har människor vi tänker på. Som vi ber för ibland. Tänk om detta skulle vara hösten. Och tänk om det inte bara skulle vara det för dig. Utan att det skulle vara det för oss alla. Vad skulle hända då? Vad skulle hända i Kungsbacka? Vad skulle hända i vår församling? Det är det som är det fina med att vi är många. Att du behöver inte frälsa hela världen själv. Men om du delar med dig av det som Gud har gjort i ditt liv. Till en människa. Och vi alla gör det. Då händer plötsligt någonting stort. Har ni det bra? Mm, bra. Den här församlingen har en vision. Att vi vill se Guds rike utbredas bland alla Kungsbackas invånare. Där många får sina liv förvandlade och följer Jesus. Det är vad vi lever för. Det är varför vi har den här församlingen. För vi vill se Guds rike, Guds verklighet av vem han är. Bli synligt och påtagligt i Kungsbacka. Och vi vill att många människor ska få tag på honom, få sina liv förvandlade och följa honom. Det är vad vi tror att Gud har kallat oss till. Och ibland kan man ju fråga sig så här, hur ska det ske? Hur ska det gå till? Vi tror att Gud vill förvandla den här platsen. Och jag tror en del av svaret är att ja, men det sker när vi ber. Det sker när vi söker honom, när vi lever nära honom. Men ännu mer praktiskt så sker det i mötet med människor. Det sker i mötet där du och jag interagerar med andra människor. Det sker i lunchrummet. Det sker i rasthallen. Det sker på bussen. Det sker där du och jag finns. I mötet med andra människor. Där bryter Guds rike fram. Där vi är villiga. Okej. Jag vill läsa från Markus 16. Också en så här riktigt goda verser. Från vers 15. Han sa till dem, gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Dessa tecken ska följa dem som tror. I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala nya tungomål. De ska ta ormar med händerna. Och dricker de något dödligt gift ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på sjuka och de ska bli friska. Det här är ju underbara löften. Och den fras som jag skulle vilja stanna upp vid i det här idag, det är att det står att dessa tecken ska följa de som tror. Och att det ska följa de som tror, det betyder ju att det är någonting som kommer efter, tänker jag. Att det är någonting som följer i mina spår, att där jag har gått fram så kommer det efter mig. Eller? Och om det är någonting som följer efter mig i mina spår, då är det ju inte så konstigt att jag ibland kan ha svårt att se det framför mig. Att det kan kännas stort, svårt, omöjligt. Jag ser det inte framför mig hur det ska gå till. Nej, det är klart. Det ligger inte framför dig. Det följer efter dig. Det följer efter dig när vi väljer att ta ett steg ut i tro ändå. När jag väljer att våga tro på det jag tror. Då händer någonting och det följer efter. Jag älskar, det har ni hört mig säga förut, jag älskar Guds församling. Jag tror på Guds församling och jag tror att det här landet kommer förvandlas genom levande, sunda, underbara, men inte felfria församlingar med vanliga människor. Och Guds församling fungerar på ett sådant sätt att när var och en är med och gör sin del, är i funktion och lever i sin kallelse, i sitt syfte, så händer någonting, så finns det en sån kraft i församlingen. Och jag skulle vilja läsa ett sista eller näst sista bibelord om detta. Ni orkar en liten stund till, va? Ja, bra. Efesierbrevet 4 och 16 så står det så här. Av honom, alltså Jesus, fogas hela kroppen samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, med en kraft som är fördelad åt varje enskild del. Så får kroppen sin tillväxt och bygger upp sig själv i kärlek. Kroppen fogas samman av Jesus, hålls ihop genom det stöd som varje enskild del, varje medlem, varje person ger. Och när det händer, när det fungerar, där Jesus är i centrum, där vi alla är med, verksamma i kärlek, då tas plötsligt den här bilden av församlingen som en kropp till en ny nivå. Vi talar ju ibland om det, att vi är en kropp, att vi har olika uppgifter, olika gåvor, olika platser, men vi alla hör ihop och vi är alla viktiga. Och i den här bilden så talar Paulus om hur kroppen har, kroppens förmåga att bygga upp sig själv. Och kroppen har ju en unik förmåga att bygga upp sig själv, att läka, att ta upp näring och fördela, att dela celler, att växa till. Jag googlade igår och hittade att våran hud, vår yttre hud, byts ut varje månad. Varje månad så har du helt, efter en månad har du helt nya hudceller än vad du hade månaden innan. Allt det händer utan vi vet om det. Jag berättade det här i morse och så kom det fram en person efteråt och upplyste mig om att på 7 år, jag tror det var 7 år, så är vi helt utbytta. Så är alla gamla, så är de celler du har nu i din kropp, ingen av dem är kvar om 7 år. Det är otroligt. Kroppen har en sån unik förmåga att bygga upp sig själv, att växa, att utvecklas, att läka. När den fungerar som den ska, när varje organ gör det den ska, är tänkt att göra, när den får den näring den behöver, den motion den behöver, så är kroppen helt otrolig. Och så skriver Paulus att så som kroppen bygger upp sig själv, så är det med församlingen, där den fogas samman genom Jesus, där han är centrum, och där varje del är med och ger det stöd som den ska ge genom den kraft som den har fått. Då bygger kroppen upp sig själv i kärlek. Det är otroligt. Det finns någonting nedlagt i Guds församlings DNA. Att när det fungerar som det är tänkt, där du och jag är i funktion och gör det vi kallar det till, så finns det en sån kraft, det finns en livskraft. Det blomstrar. Människor kommer till tro. Människor blir upprättade, människor växer som lärjungar. Och det jag vill säga med det här är att jag vill så att du ska veta hur viktig du är för den här församlingen. Att du har en bit av pusslet som bara du kan lägga. Med den du är, med det han har lagt ner i dig. Och det är bara du som kan lägga den biten. Och det är bara när du är med och lägger din bit av pusslet som vi får hela bilden. Annars fattas det bitar. Det är verkligen så. Jag önskar så att du skulle känna det. Och därför skulle jag vilja inbjuda dig den här kvällen. Det känns ju lite som en upptakt på något sätt inför hösten. Jag skulle vilja inbjuda dig att få göra ett avstamp inför den här hösten. Att ta ett steg närmare Jesus. Jag vet inte hur din sommar och din vår har varit. Men att få ta ett nytt steg och säga: Jesus, här är jag. Jag vill ge allt jag är till dig. Jag vill på ett nytt sätt börja tro på det jag tror på. Jag vill att det, min tro på dig ska få vara synlig i mitt liv, i min vardag. Och jag vill vara med och lägga den bit som jag har fått att lägga i det här pusslet, i den här ja, ni fattar, i församlingen. Det skulle jag vilja inbjuda dig till. Jag läste Jakobs brev, de här utmanande verserna. Det finns ju ytterligare en väldigt känd vers från Jakobs brev som jag tycker passar bra på något sätt att knyta ihop det här med. Och det är Jakob 4:8, där han skriver så här: närma er Gud, så ska han närma sig er. Och jag förstår att när jag talar så här, kanske att någon kan känna att men hur ska det gå till och vart ska jag börja, och du vet inte hur mitt liv ser ut och du vet inte hur jag mår och hur jag har det. Ja, men den här versen är god, och det är en god början på något sätt. Det är en ände att börja i. Närma er Gud, så ska han närma sig er. Och det ska vi få göra. Om en stund ska vi ta emot nattvarden. Och det är ett så här konkret sätt att bara få ta ett steg mot Jesus. Och säga: Jesus, här är jag. Jag har inte allt på plats, men jag vill närma mig dig. Okej. Vi ska få lyssna till en sång nu. Dan ska sjunga för oss en av sina sånger. Vi är glada att Dan Ådahl är med och sjunger och spelar med oss idag. Och Herre, vi tackar dig för att vi får vara frälsta genom din nåd. Att du har kallat oss vid namn. Att du har gjort dörren öppen för oss genom ditt kors. Att vi får lära känna dig. Och Herre, vi vill också följa dig och leva liv där du är synlig. Herre, vi vill lämna oss åt dig. Att du skulle få vara vår nummer ett, Herre. Och att du skulle få vara synlig där vi går fram, Herre. Jag ber att du skulle ge oss, och jag ber för egen del här, att du skulle komma med en ny, förnyad tro på det vi tror på. Jag ber att du skulle komma och tända våra hjärtan på ett nytt sätt. Att vi skulle få vara ett folk som brinner för dig, som älskar dig med allt vi är. Jesus, Herre, kom och gör ditt verk i oss. I Jesu namn. Amen.
Jag hörde inga röster, allt blev lugnt och tyst. När han såg på mig och sa: jag är ljus och glädje, jag är kamp, jag är strid. Tänk på vad jag säger dig, att lämna allt och följa mig kan kosta dig ditt liv, men jag ger dig mycket mera. Att gå min väg och lyda mig är ändå värt sitt pris, för jag står på din sida. Jag såg inga syner, allt blev ljus och tyst. När han visade min väg, du får livets mening, men ditt kors kan bli tungt. Tänk på vad jag säger till dig, mycket mera. Att gå min väg och lyda mig är ändå värt sitt pris, för jag står på din sida. Att lämna allt och följa mig kan kosta dig ditt liv, men jag ger dig mycket mera. Att gå min väg och lyda mig är ändå värt sitt pris. För jag står på din sida. Jag